Entreprenören, konsulten, föreläsare, tidigare professionella skateboardåkare. Välkommen hit, Per Holknekt.
Ja, men sådär. Bra jobbat. Väl intressant. Ja, men tack.
Men hur lät efternamnet?
Ja, det där lät ju jävligt fel, men... Men du vill ju vara överdrivet korrekt.
Berätta, hur skulle du säga ditt efternamn?
Holknekt.
Och jag bara Holknekt.
Ja, det är bättre än Holknekt. Ja, precis.
En Holknekt, ja. Har,
ja,
du,
precis.
Har du fått höra det ofta?
Uh-huh.
Men det är inget å i det, det är ändå ett
nej,
o.
Nej, jag vet. Ja, ja. Skitsamma.
Det är inte, det,
jag heter
det,
Per Holknekt.
Du heter Per i förnamn
tack
i alla fall.
Tack för att jag fått komma hit.
Ja, men tack för att du är här, Per.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Berätta om din uppväxt.
Men alltså, jag kanske låter så här rikssvensk när jag pratar, men när jag blir väldigt ledsen eller väldigt glad, då kommer dalmålet fram. När känslorna kommer in i bilden, då återvänder man till sitt primatstadium. Sådär. Jag är uppväxt i Falun av föräldrar från Mora. Övre medelklass, förort, villa förort i Falun. Fin uppväxt. Första barnet i omnejden som hade barnflicka och sådär. Pappa var högt uppsatt polisman. Mamma högt uppsatt inom skolväsendet. Höga förväntningar på en liten kille som var duktig i skolan. Hoppade över klasser och sen så kom revolten som ett brev på posten när jag var 15 år. Och där började min krokiga livsresa.
Har du syskon?
Ja, jag har en bror som är 4 år äldre.
Blev det krokigt för honom också, eller?
Ja, men vi är väldigt olika. Vi har jobbat ihop och när man... Som jag då under den tid av livet har misskött sig ganska väldigt hårt för 20-25 år sedan. Så drar man inte bara med sig själv i fallet utan även min och min brors relation gick sönder tyvärr för 21 år sedan. Vilket väl är lite grann av en sårbar punkt i farbror Per.
Har det blivit bättre idag?
Nej, mindre dåligt kanske, men det är ett sorgebarn som jag dessvärre är rädd kommer att... leda till nästa gång vi möts är väl på pappas begravning, skulle jag tro.
Men skulle du vilja att det sker en förändring i relationen?
Jag har försökt så mycket och jag har lite grann valt att släppa det nu. Och sörja det på mitt vis. Det är tråkigt förstås. Blodsband och jag har inte så mycket familj. Så det...
Lever din mamma?
Nej, mamma gick ur tiden för 12 år sedan. Min stora kompass och ciceron här i livet som lämnade mig extremt ensam när hon gick.
Din uppväxt i Falun var väldigt tryggt och bra.
Mm. Ja, men klassisk så här småstadsuppväxt med mycket så här... Ja, men mycket börja festa när man är 15, men ändå väldigt mycket sport, mycket idrott, mycket lagsport, hockey, fotboll, det där. Tills dess att jag fick för mig att det var mycket, mycket lättare att skörda framgångar när man gjorde konstiga saker. Så jag började tävla i så här minigolf och såna här konstiga saker och började få små... titlar tills jag då via ödets nyckfullhet år 1978 korsade iväg med första gången i mitt liv med en skateboard som kom att förändra mitt liv ganska dramatiskt.
Berätta.
Ja, men det alltså den det, jag var jag en god vän till mig vi fiskade kräftor en natt vid en tjärn utanför Falun och sen sa han till mig helt plötsligt så här jätte inte ödmjukt och sa men du är Per fan grabbar som du och jag är inte vi för stora för Falun sa han. Och jag bara, men vad fan menar han? Ja, men ska vi inte åka till Amerika? Så han sa. Och det var stort att åka till Amerika på 70-talet. Det var jättestort. Men sagt och gjort, vi åkte till Amerika. Men innan det så var man ju så jävla stolt. Så man berättade för sin vänskapskrets att man skulle dit. Då någon sa till mig att när du ändå är där, kan du inte köpa med en sån där skateboard hem till mig? Och jag bara, vad fan är det för någonting? Han sa, 75 centimeter lång, otymplig att bära på. Men jag sa, men fan, jag hjälper dig såklart. Och så åkte jag dit, köpte jag den, blev nyfiken på vad fan är det här för jävla instrument.
Men vem åkte du dit med?
Min kompis som jag fiskade kräftor med den här
15 natten. År gammal?
Nej, vi var 18.
18?
Ja,
okej.
Okay. Och sen så provade jag den här skateboarden. Sen så hade jag fallenhet. Vissa saker bara sitter där liksom. Det finns saker som jag är extremt dålig på, men det var jag väldigt, väldigt bra på väldigt tidigt. Och blev väl mer eller mindre besatt av det där, men det där förändrade ju mitt liv riktigt ordentligt, eftersom skateboardingen över tid blev liksom inte bara en bräda rakt omkring på, utan det blev ju mycket musiken omkring det. Och över tiden så kom ju också streetmodet in i bilden, som liksom mycket, mycket dikterades av skateboardkulturen. Och musik, hiphopvärlden och så vidare på den tiden. Så jag kom ju liksom att få in en fot både i modebranschen då, som ju kom att bli min hemvist i över 30 år. Jag har jobbat i den branschen väldigt, väldigt länge. Plus att jag hamnade inom, jag började bygga skateboardtidningar och jag byggde, sydde egna skateboardkläder och jag blev på sätt och vis bäst på att åka. Och men jag gjorde allting liksom så.
Och vad tyckte dina föräldrar om det här?
Inte alls.
Vad ville de?
Ja, men det är som förälder, man vill ju på något vis att barnen ska göra någonting som man själv förstår. Och det, då hamnar man ju lätt inom fotboll eller tennis eller skidor eller något sånt där som känns begripligt. För den tidens generation, de var inte så jävla vana vid att det kom in nya element i livet. Det var ju väldigt mycket traditionsbundet alltihopa. Så att jag störde väl alltihopa. Och det är också en sorg i mig att mina föräldrar liksom aldrig tog del i min skateboardkarriär, för att liksom den ledde ju mig faktiskt till att få bo i Kalifornien i nästan 5 år som professionell skateboardåkare. Det är ganska stort.
Tjänar du pengar på det här?
Nog för att överleva. Man blir ju inte tät på det. Men liksom att vara 20 år från Dalarna och vara skateboardproffs i Kalifornien, det var ändå ganska häftigt liksom. Så.
Och hur kunde det bli det på 2 år?
Ja, precis. Jag hade fallenhet. Och sen så,
verkligen?
Så vi var 4 killar som skate, 2 från Stockholm, 1 från Borlänge och sen jag. Så skatade jävligt mycket i Stockholm och vi läste ju tidningarna om våra stora idoler. Man får ju alltid idoler. En gitarrist tittar ju på Slash liksom, och vi hade våra skateboardhjältar. Och någon dag så var det så här, men vad fan, vi ville veta hur bra de var i verkligheten. Så vi åkte till Kalifornien, vi 4 på vinst och förlust när vi var 19 år. Och istället för då, det visade sig att vi var typ bättre än dem. Så liksom, det bara kom, så vi ställde upp på VM där på skoj och så kom jag 2 på skateboard-VM i San Diego 1980. Och då kommer sponsorerna fram efteråt och sådär. Säger, kör i vårat stall och sen så. Jag skulle vara där i 10 dagar och bli kvar i 5 år.
Och hur var det att leva i Kalifornien som skateboardåkare?
Ja men ascoolt, det var ju liksom, det var ju. Vi hade ju fest 2 gånger om dagen liksom i 5 år och sen så fick man ju göra det man tyckte var roligast och kunde leva på det. Så det var ju liksom.
Men hur kunde man både festa,
ja, precis,
flera timmar om dagen och samtidigt vara professionell skateboardåkare? Det hänger inte riktigt ihop.
Nej, men det var, skateboarding är inte som golfen, kan jag berätta här och nu då. Utan, jag vet inte, det ingick liksom i hela paketet. Vi åkte på stora tävlingar, vi kom proffs från liksom hela USA och sen så kröka och festa vi och sen så skrattar vi på dagen bara som en ursäkt för att få roligt ihop. Så, men det är klart att det är en tid som man ska vara tacksam att man fick uppleva. Men mot slutet av den så drog jag in i det destruktiva livet som också finns i USA. Med, det blev droger och så vidare mot slutet. Och när jag väl liksom fick in lillfingret i den världen och jag provade kokain första gången i mitt liv i juli 1984. Sista gången i mitt liv i december 1984. Men det accelererade så pass fort och blev så pass svart och mörkt att jag valde att åka hem och avsluta min karriär.
Så du förstod att det här håller inte?
Nej, det här kommer inte att gå. Jag kommer inte att överleva. För det blev ganska dramatiskt.
Men hur kunde du gå från 0 till 100 bara på ett halvår?
Droger.
Jo, men just kokainet. Det var ju verkligen. Ja, det, eller var, alltså, det, annan, var det andra droger också under
det? Ja, det blev lite annat. Jag har aldrig gjort hål i min hud, men det mesta andra har jag nog provat i alla fall. Men det var under en väldigt begränsad tid. Men det gick alltså 3 månader från att jag provade första gången tills jag satt upp i Beverly Hills och handlade i kilovolymer med revolver mot pannan. Liksom. Så att det gick fort.
Och sen åker du hem och hur blir du bemött av dina föräldrar när du kommer hem?
Nej, men det var egentligen ett nödrop till min familj. Jag ringde hem till min familj och sa, vet ni vad, det här håller på att gå åt skogen och rädda mig. Och 24 timmar senare så var min bror där och tog mig i narkåret och bar hem mig. Och när jag väl landade hemma då hade mor haft 24 timmar på sig att anmäla mig till en utbildning så att jag skulle ha någonting att komma hem till. Och det är jag tacksam för idag. Jag läste på en skola som heter IHM. Jag läste mig till en marknadsekonomiutbildning. Och den har också lagt en plattform för resten av mitt liv på något vis. Så att, där började entreprenörsresan på riktigt. Så, så jag skakade av med drogerna i december 84 och har varit fri från det sedan dess. Och det är 27 år sedan. Så att det är liksom,
Det måste jag ändå säga är bra jobbat att på ett halvår inse att den här skiten vill jag inte hålla på med längre.
Nej, men det blev ganska ugly också. Det blir ju jävligt skitigt om man hamnar i fel kretsar, även om rummen är jävligt eleganta. Och bilarna utanför är ännu finare sådär, så blir det ju jävligt fult. Det blir ju jävligt smutsigt. Jag fick en liten dom för en minor possession som det heter. Sen fick jag en till dom för samma sak. Och då säger domaren alltid så här att tredje gången så åker du på riktigt straff. Och jag vet ju om det här. Sen så befinner jag mig själv då på morgonen den 22 december 1984. Utanför min bil faktiskt, 4-5 på morgonen. Och vi är väl då 5 påtända ungdomar i bilen och en påtänd chaufför böjd över motorhuven. Och det är jag. Och jag känner så här hettan från motorn i bröstkorgen när jag pratar om det. Jag hann klovar på ryggen och 5-6 polisbilar omkring mig. Och jag förstår att det här är tredje gången och nu är det riktigt jävla illa. Och polismannen går in och kollar då förstås datorn. Och jag hör honom säga ungefär, uh-oh. Och han säger till mig att du kommer sannolikt inte att se dagens ljus innan du har förlorat allt ditt hår, unge herrn, sa han. Och jag klarnar väl upp lite grann, men plötsligt så går larmet på polisradion då och en kvinna har blivit skjuten 2 kvarter bort. Och de släpper mig. Och jag förstår att det här var en möjlighet jag blev bjuden från någonstans. Och jag tar den och jag ringer hem och ber om hjälp. Så avslutar man en skateboardkarriär.
Sen kommer du till Sverige. Och du börjar plugga som du säger.
Sen börjar jag starta företag.
Sen börjar du med ditt entreprenörskap på riktigt.
Och det kokar ordentligt och det går ju bra direkt. Och
berätta.
Ja, men alltså, skateboardingen är ju liksom en trend som alla andra. Den kommer och går vart 7:e år. Precis som din vackra klänning. Den är jättevacker nu och den kommer vara lika vacker om 7 år. Däremellan kommer den att ta en paus.
Tack.
och så är det även med andra trender. Och skateboardingen då när jag kom hem var i en dipp som hade varit frånvarande i 5, nästan 6 år. Och jag förstod att den kommer att komma tillbaka om ungefär 1 år. Så jag började upparbeta ett projekt kring att relansera skateboardingen i Sverige. Och mycket riktigt så följer den här precis perfekt i tajmingen och gjorde jättefina pengar och hade fantastiskt roligt. Och samma sak där då, att skateboardingen liksom blev mer och mer mot kläderna. Vi ser ju kidsen idag går omkring i Vans och Thrasher hoodies liksom. Det blev en kultur som sträckte sig utanför skateboardhallarna. Även icke-skaterna började köpa livsstilen och så vidare och jag ville kapitalisera på den. Så jag började rita kläder. Jag bestämde mig för att göra en egen kollektion.
Vilket år är det här?
Nej, men nu är vi nog framme på 90-tal, mitten 90-tal när jag började.
Hur länge pluggade du egentligen?
2 år.
Och vad gjorde du efter det då? Började
jag då startade jag den här firman. Skateboardfirma som importerade bara brädor och sålde till butiker i Sverige. Startade upp sporten igen.
Och sen kom du på det här med kläderna några år senare, början 90-tal.
Ja, och då var jag på mässor i hela världen och försökte hitta kollektioner som jag var jävligt bekväm i att sälja vidare. Och hittade ingenting som jag var jättenöjd med, så jag började bygga egna kläder. Startade ett klädmärke som heter Svea 1997. Som lever ju än idag och omsätter en bit över 100 miljoner kronor långt, långt senare. Och sen så Svea var ju direkt rotat i skateboardkulturen. Men parallellt med det här då så började då de stora bolagen som inte bara då Nike och Levi's och Diesel utan även så Gucci och Dolce & Gabbana började låna influenser från skateboardkulturen och det började byggas en liten bro mellan konventionellt mode och våran streetkultur. Och jag tog den här bron över till andra sidan och började gå in i den konventionella modeindustrin. Även om jag då tog med mig bråkstaken från skateboardvärlden, anarkin, punken i ryggraden och själen över till modebranschen. Och jag förstod att kläder går att servera till vuxna med litet långfinger. Och så startade jag då några år senare ett klädmärke som heter Old Molly 2002, 25 mars. Och den gick ju också som tåget. Då hade jag varit hemlös i en tid, 2 år innan det. Mitt liv rasade 99 när jag förlorade min bror. Och så jag gick liksom från att bo då i skogen till att få ringa börsklocka på 6 år.
Från och till att?
Ringa i börsklockan. Och det är väl någonting jag är stolt över. Om vi bortser mina barn så är det nog att jag lyckades resa med och skapa någonting så fantastiskt.
Om vi kommer tillbaka till börsklockan. Vad hände 99?
Alltså jag gick in i min första stora, riktigt stora framgång i slutet på 90-talet. Och jag är en kille som i grund och botten har lite dåligt självförtroende, lite så här risig självkänsla. Och när man fick sin första framgång så var det en otrolig bekräftelse för en lite underlägsen kille. Och den här bekräftelsen kom sig mest genom att jag började hamna i tidningarna i applådformat. Folk hyllade mig, jag vann priser och skåpet var fullt. Och det som händer här nu är att dels så får du jävligt mycket kompisar när du är framgångsrik. Nummer 2, du får jävligt mycket brudar när du är framgångsrik. Och nummer 3, du ser dina vänner, som alla dina vänner som du alltid har varit jämlik med, börjar nästan underkasta sig dig för att du har någon makt de tror att du har. Och är du otränad på att vara framgångsrik så tar du gärna den här makten. För den ger dig sån jävla bekräftelse att du missbrukar den nya makten. Jag visste inte hur jag skulle göra. Och i den så blev jag nästan förgiftad så tillvida att jag ville ha mer. Och mer och mer och mer. Och till slut så började jag upphöra att ta hänsyn till människor omkring mig. För att jag skulle få det jag ville ha. Eftersom ingen ändå sa emot mig, för jag hade ju pengarna. Det här är inget konstigt fenomen egentligen. Du har säkert sett det någonstans också. Att om vi ska sammanfatta alltihopa. Folk blir assholes när de får för mycket pengar för fort. För första gången. Det är jättevanligt. Jag ser det typ.
Framgång skapar många odjur. Så är det ju.
Ja men verkligen. Och det
tycker jag är fint av dig att kunna erkänna att så här var det.
Ja men det var så. Och idag då när jag har fått göra några framgångar till. Så har jag fått ta det med lite större ödmjukhet. Och jag börjar dessutom nu då vid hög ålder, jag är ju en jättegammal människa, jag börjar vid hög ålder förstå nu att liksom livets lycka bor inte där i framgången riktigt, utan den bor ju någon annanstans. Så att som liten pojke så har jag haft drömmen om att få ha den här drömbilen och den vackra kvinnan vid sin sida och status och berömmelse och respekt och ändlös plånbok. Och sen när jag väl stod där och hade precis allt det där så liksom, jag vet inte om jag varit olyckligare någon gång i hela mitt liv. Därför att jag var så jävla ensam när jag förstod att människorna omkring mig var inte där för mig. Utan det var där för min status och min plånbok.
Och vad hände med din bror då?
Ja, men han var ju delaktig i det här bolaget då som gjorde den här stora framgången. Men jag började ju då i min hänsynslöshet och min bottenlösa plånbok fästa som fan. Och jag började supa sönder mitt liv. Och inte bara super sönder ditt eget liv när du tar till flaskan för hårt. Utan andra människor blir lidande. Barnen och så vidare. Och i det här fallet och mina kollegor, alltså min bror. Så att jag söp sönder företaget. Och det är ju för mig jävligt smärtsamt att berätta att jag då i december 99 blev kallad till ett styrelsemöte i det här bolaget vi drev tillsammans. Och jag kommer till det här styrelsemötet på Wennergren Center uppe vid Norrtull. På plan 7 kommer jag ihåg. Och när jag kommer in i rummet så sitter då alla mina kollegor och partners i rummet. Plus då en revisor och ytterligare en herre som jag aldrig tidigare sett. I den gråaste jävla kostym jag har skådat. Och framför honom så var det en hög med papper och en kulspetspenna på diagonalen. Och jag fattade omedelbart så att jag är kallad till det här styrelsemötet senare än alla andra. Man har pratat om mig och jag ser hopknölade papper på golvet och halvt utdruckna så här vattenglas. Och den äldste mannen i vårt bolag reser sig upp och säger: Per, slå dig ner, vi måste prata. Och så säger han att vi har kämpat tillsammans, vi kamrater, och byggt den här enorma framgången. Och för 3 år sedan så övergav det oss, vad fan hände? Du var först på jobbet, du gick sist hem som något jävla dåligt alibi för att du inte fick ett jävla skit gjort. Du var i hjärta och själ inte en del av oss längre. Och han pekar på dörren och han säger: skriv på här och lämna rummet omedelbart och kom aldrig mer tillbaks.
Var din bror bland de här killarna?
Det är han som talar till mig nu. Och sen dess har inte vi möts. Och det här är då i december 99. Och det är ju genom egen förskyllan. Sen så kan man ju då diskutera i tid och otid om huruvida man ska kämpa för att återskapa det här. Jag har ju liksom bjudit in till terapi och jag har bjudit in till det ena med det fjärde. Jag har återbetalat alla skador. Jag har gjort avbön och bett om förlåtelse och skrivit långa brev. Men liksom, det räcker inte. Jag kan inte göra mer. Just nu kan jag inte göra mer. Utan jag får förlika mig med det här. Och försöka göra gott mot andra istället.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vid den här tidpunkten, december 99, ja. Har du barn då?
Då har jag en dotter som heter Julia som då är 4,5 och hon åker också med i fallet här då när jag då hamnade i utomhusboende. Mina sista ting är borta och hennes mor ber mig skriva ifrån mig mitt barn.
Och du gör det?
Ja, och jag tycker att jag gjorde rätt. För att hos mig var hon inte i goda händer just då som jag mådde. Och sen fick jag då den stora förmånen att... Eller jag hade den stora kraften att be om hjälp när jag levde som hemlös. Så jag hamnade hos socialen som satte mig i en behandling. Och på min examensdag så sa min behandlingschef till mig: fan, bra jobbat Per, du är på darriga ben men du är på gen. Du kommer att få jobba ganska hårt för att reparera ditt liv. Du har ställt till med mycket skit. Han sa, om 3 år, om du är disciplinstark så kommer du återigen att få ha telefon i eget namn. Det blir ditt första mål i Ungern. Och så det var mitt stora mål i livet, att om 3 år ska jag få ha telefon. Och sen så sa han så här att, en vacker dag, men du kommer att få jobba dubbelt så hårt som andra föräldrar så kommer du kanske att återvinna din dotters och hennes mammas välsignelse. Och det tog 10 år tror jag. Så hittade vi varandra igen och nu är det ju så starka band mellan pappa och dotter så det är nästan kusligt, häftigt.
Och det är ju så, barnen är väl det viktigaste någonstans också.
Ja, sen så är man då som jag en beroende person. Alltså jag har väldigt lätt att bli beroende av saker som spel eller som alkohol eller under en kort period droger. Så den första och största konsekvensen av ett aktivt beroende är ju självcentreringen. Man tappar lite grann intresset i omvärlden. Allting handlar om mig och jag och mitt och när någonting går dåligt så är det alla andras fel. Och den där personen vill ju inte jag vara. Igen då som jag har tagit farväl av, men den har ställt till ganska mycket skit för mig. Så där.
Är du helt drog- och alkoholfri då?
Ja, just idag är det. Så får vi se imorgon. Men...
har vi inte alla typ en missbrukargen? Jag tror oftast att man ser på sig själv och tror att man är värst av alla andra. Nej. Eller man tänker att man får jobba hårdare än alla andra.
Men man kan ju liksom ta sin den här missbrukarkraften. Det är samma kraft som du kan använda till någonting konstruktivt. Att vara jobbmissbrukare eller träningsmissbrukare eller vad som helst. Du kan ju byta riktning på din energi. Och det är väl det jag försöker göra nu då, sådär att... Och sen är det så här också. Det
men du, du försöker säga att du alltid kommer vara en missbrukare.
Jag har ju den karaktären i mig. Jag måste ju alltid vara på min vakt. Jag måste ju ha en tråd runt mitt finger och känna liksom varningsklockorna. Men den erfarenheten har jag idag. Så att jag vet att gå ett varv runt huset innan jag agerar. Liksom. Men jag har rest mig från omöjliga omständigheter så många gånger i mitt liv. Och jag har bevisat för mig själv att det går. Och det kan också ge hopp till andra människor som lever i förtvivlan och hopplöshet. Vilket jag berättar om när jag föreläser bland annat. Men nu är jag, som jag sa tidigare, en jävligt gammal människa som börjar snegla på pensionskuvertet. Och jag tror inte jag orkar resa mig en gång till. Och dessutom mår jag förbannat bra. Jag är på en plats i livet där jag vill vara just nu.
Hur länge bor du på gatan?
Ja, men det blev väl nästan ett år så...
Så två, och när kommer du tillbaka?
Den 4 april år 2000 så vaknade jag på Maria klinikens akut stående på alla fyra med en läkare bakom mig som köttar upp en B12-spruta i stjärten på mig. Och jag hamnade i tvångsvård. Så. Och sen så från den dagen så är jag då 100% vit och nykter i 9 år och 9 månader. Det är ganska lång tid. Hela 2000-talet tog jag i princip inte ett glas. Innan då, olyckligtvis, när jag bodde 2 gator bort här på Villagatan, så var jag och min dåtida hustru på semester i Kalifornien. Och vi sitter på en balkong mot havet. Och
hon, vilket år är det här?
Det här är 2010, tror jag. 10 är det när hon säger...
Och vem var du gift med då?
Philipsson.
Lena Philipsson.
Ja, inte dig. Nej. Nej, men i alla fall... Så, ja, men, det är så här, det är jävligt klantigt det här. Men det är mitt jävla ansvar att sköta om min sjukdom. Men hon säger, vet du vad Per, du är den bästa man en kvinna kan ha. Jag önskar mig ingenting annat av dig än, sa hon. Att vi någon gång ibland kunde ta glas vin ihop. Och det är ju ganska ogenomtänkt att säga så. Jag klandrar henne inte för det någonstans, för att beslutet är mitt. Men jag hör hörsammar, för den svarta fan på min ena axel lyssnar till det där och tänker att fan vad coolt, här sitter jag, är stenrik, jag har världens coolaste fru och dessutom kan jag bli världens bästa kille om jag nu dessutom får ta ett glas. Fan vilket läge.
På tal om din dåliga självkänsla.
Ja, men den bor ju mitt i det där. Och den säger ju tack liksom. Så att jag tar ju det där glaset. Och det går ju liksom, det går inte 3/4 innan jag är tillbaka i gamla spår. Så går saker sönder. På riktigt. Och sen så... Och så där har det hållit på. Så jag har fått resa mig ganska hårt. För smällan efter den skilsmässan, de var ju ganska omfattande. Liksom att få... Att få vara coverboy på skvallerpressens alla löpsedlar i ett halvår. Det är inte så jävla roligt. Det är jätteingroligt. Särskilt, jag klarar mig alltid med att veta att min dotter går omkring på stan och var hon går och tittar på henne så ser hon pappa. Den är tuff.
Speciellt när du jobbat så hårt för att få till en relation med henne.
För att laga alltihopa.
Blev den trasig igen då?
Nej, tvärtom. Starkare. För hon visste sanningen bakom alltihopa. Och jag fick ju rådet av min terapeut att inte gå i polemik här. Utan att bara låta pressen göra sitt. Och bara tiga och låta det bara ebba ut. För att sitta på händerna och sitta på mina sanningar. Mina närmaste vet. Jag har inget behov att berätta det vidare.
Om vi rullar tillbaka bandet. Nu kommer du din missbrukarsituation där år 2000.
Ja.
Så ställer du upp i Big Brother.
Ja, det var samma höst 2000. Det var ju också ett jävla val. Men jag står ju för det valet idag. Jag tyckte det var klokt av mig. Och jag hade ju då
jag kom ju ur en tid av framgång där jag verkligen hade mikrofonen och jag fick verkligen föra min talan i media och så vidare. Och rätt vad det var så fann jag mig själv på den absoluta utsidan i mörkret och få träffa andra människor som inte mådde så jävla bra och frös. Och jag kände ett sånt skriande behov av att A, få husrum, B, få mat och C, få mikrofonen i handen igen. Sen, jag tror att jag spenderade julafton på centralstation, tror jag det var. Och på en tv-skärm så kommer det då någon sån här liten trailer där de var så, vill du vara med i ett livsexperiment i George Orwells anda? Och så förklarade de om fenomenet Big Brother. Jag hade inte varit i Sverige då. Och jag kände så här, här har jag chansen. Det här måste jag bara greppa. Och jag visste inte vad det innebar egentligen. Men det var otroligt intrigerande och jag tänkte att... Så ansökte jag. Jag vet idag att det var så 10 000 som sökte att få vara en av de 9. Och jag var 100% säker på att jag skulle komma med. Så säker att jag till och med lyckades panta burkar för att få en lånetelefon med ett låne-simkort. I den händelse de skulle ringa. För jag fick inte ha telefon. Och jag minns att jag gick upp för Götgatsbacken och de ringde från produktionsbolaget Meter och sa, hej Per, vi vill ha dig med i Big Brother. Och jag var så här, ja men nu jävlar, nu kommer vi tillbaks. Och sen var jag ju med där, jag var i huset i 76 dagar. Och jag visste ju inte att konsekvensen skulle vara att du skulle bli ganska så nermonterad i media som deltagare. Men det förstod jag väldigt tidigt när jag kom ut ur huset att oj, ja, nu har jag fått mikrofon i hand. Men jag har fan en uppförsbacke framför mig att övervinna fördomar, motarbeta fördomar. Men det var ju coolt för att en av dem som då var, det var ju Adam Alsing på den tiden som var programledare som kom att bli en god vän till mig, dessvärre framliden idag. Och så var det då Kalle Norlén och Victoria Tolstoy som var bisittare och satt och pratade till oss i högtalarna. Vi fick aldrig se med människorna, men någon sa till mig att den är Victoria. Hon är så sjukt vacker. Så otroligt vacker. Och jag visste inte ens vem det var. Och så var det avslutningsfest då på Café Opera. Och det här är faktiskt en ganska cool episod. För att då kommer då Kalle Norlén fram till mig som jag kände lite sen tidigare. Och säger, Per, får jag presentera dig för Victoria? Och hon kommer fram för första gången i mitt liv. Och jag förstår ju att det är den här kvinnan man har pratat om. Hon är så bedårande vacker. Och hon tar mig mer eller mindre i örat där och då, släpar ut mig ifrån Café Opera in i en väntande limousin. Och sen stjäl hon mig. Och sen gifte vi oss. Sen var vi gifta i 8 år, tror jag.
Så. Och hur var det?
Ja, men det var fantastiskt tills det inte var det längre. Det var fantastiskt till den sista skälvande timmen.
Och varför tog det slut?
Hon träffade någon annan fick jag veta och jag bad henne gå. Och då visste inte jag att hon redan var några månader gravid med den andra man. Så hon gick.
Och hur känns det då?
Ja, men jag var ju jätteledsen först och sen efter du är ledsen så blir du oftast arg. Sen efter du är arg så blir du bitter. Sen efter du är bitter så blir du ledsen igen. De här liksom bor ju nästgårds med varandra och skiftar kläder hela tiden. Jag var just det faktum att man kan träffa en annan, det är fine liksom, men att hon liksom hade bott med mig en tid och ändå var gravid med en annan man, det tyckte jag väl var lite starkt just då, så att jag blev, och sen tog hon hälften av mina pengar och bla bla bla, just då hade jag en ganska fet plånbok.
Men vad menar du, tog Victoria hälften av pengarna och drog från kontot?
Det är skilsmässa, har du inget förord så får du stå ditt kast. Men jag är så här naiv, jag är otroligt naiv i kärlek och avtal och så vidare, jag litar på folk. Man får ofta stryk av det, men vet du vad, jag tänker fortsätta lita på folk.
Men hur mycket pengar handlade det om?
Nej, men alltså, det blev en del. Nog för ett schysst liv i Limhamn. Så den här bitterheten bar jag på i säkert 3 år innan jag frågade min terapeut, vad fan ska jag göra? Hon äger mig fortfarande, hon skiter blankt i mig, men hon äger mig. Jag går omkring här och är bara vrång. Och då sa min fantastiska terapeut till mig att Per, du måste ju för fan förlåta henne. Och det är jävligt svårt att förlåta någon som har gjort en illa. Men jag skrev ett långt jävla handskrivet brev och avslutade väl med meningen. Så jag förlåter det, Victoria. Och det är okej, man kan göra fel här i livet.
Det tog slut runt 2009 där?
Ja, 8 tror jag. Innan jag då hamnade på någon dejt, tror jag. Nej, hösten 7 var det, tror jag. Vi skilde oss, eller 8, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall ett år senare så sitter jag ändå och dricker te med Philipsson på Hotell Diplomat. Och det slutar med att vi också då gifter oss.
Och då blir det sångerska nummer 2?
Ja, det hann nog smitta in någon däremellan också.
Jaha, vem då? Tror jag.
Nej, men alltså... Det blir så här lite larvigt här nu, så, men, ja, men det var några till.
Och alla i sångerskor?
Nej, det har blivit så. Men sen så hade jag någon slags deal med mig själv då efter Lena, att nu kanske jag ska prova någonting annat. Så.
Någon i kören istället?
Nej, men alltså jag tyckte det var ganska behagligt. Jag tyckte om att, eftersom jag då tycker om form och konstnärligt och kreativitet och att få vara nära någon som lever i samma sak men med olika saker. Så att när jag då jobbar liksom med design och någon annan som jobbar med musik. Jag har ju själv några guldskivor som musiktextförfattare. Så det kändes behagligt. Jag satt och tänkte på det här om kvällen. Vill man vara ihop med någon som kompletterar den, eller vill man vara ihop med någon som är rätt lika en? Och jag tror jag är ganska bekväm in till det här som har den här, ska vi säga, konstnärliga igenkänningen. Nu har jag ju då nyligen, förlåt mig, skilt mig igen då. Och den här gången så blev det ju en kvinna inom finans. Som var min då prövning av en helt annan värld.
Och varför håller du inte med kvinnorna?
Ja, ett skäl kan ju vara att hon blir gravid med en annan. Det är väl ett skäl gott nog. Men jag tycker ändå så här att mina relationer i mitt liv, de har hållit en normalt sett mellan 5 och 8 år. Jag tycker det är en ganska så bra tid tillsammans. Så.
Och varför funkade det då inte med fru nummer 3? Eller blir det 4 om du tänker barnens mamma?
Min lilla Karl, jag har ju en 3-åring. Karlas mamma. Men...
Ja, och henne har du med Linda Sjöström.
Ja, eller Holknäck som hon heter. Vi har lilla Karla 3 år tillsammans. Som...
Men det är ju häftigt att du fick en dotter.
Ja, hon tog planerad dessutom. För 5 år sedan då så sa vi det att fan, ska vi inte skaffa barn? Och så kom vi överens om att vi gör det. Och sen så gjorde vi det. Det var fantastiskt fint och det är så underbart att bli förälder vid lite högre ålder. Mycket, mycket, mycket mer närvarande pappa idag än vad jag var när jag var 35 år och hängde på Rish liksom.
Men för att bara backa tillbaka bandet lite.
Just det, Meja och jag hade en tid tillsammans.
Vem då?
Meja, kommer du ihåg Meja?
Ja, Meja, ja. Absolut.
Fantastiskt liten konstnärlig sak också. Otroligt sprudlande och levande. Ja.
Du får verkligen så här topptjejer också.
Ja, och vet du vad?
Sätt men ditt dåliga självförtroende, din dåliga självkänsla, hur går det ihop?
Ja, det var det jag tänkte säga till dig. Och sett till min egen självbild så är det jävligt märkligt. Och jag förstår inte, för jag tycker ju, nummer 1 då, så jag tycker inte om mitt utseende. Men det kan vi ta en annan gång. Men någonting måste jag ju ha. Och jag vet inte vad det är.
Men varför tycker du inte om ditt utseende?
Jag vet inte.
Fick för du att, höra att du var ful som barn?
Man kanske till och med har fått hört i något äktenskap. Och då så kanske
men
man...
Men då skulle du väl inte ha valt det om de tyckte du var ful?
Nej, men sen så blir det också... Ibland så kan det ju bli väldigt mycket kontrollerande i ett äktenskap eller en relation och... Och genom att säga till sin partner att det finns ändå ingen annan som vill ha dig. Klassiskt sånt här härskarteknikmedel att säga till sin partner att det är ändå ingen annan som vill ha dig.
Men är det så många jag kan av de här kvinnorna som har sagt det till dig?
Ja, 2.
Har du tagit illa vid dig?
Ja, väldigt. Om du har den här bristfälliga självkänslan som jag lider av så hör du ju det här väldigt tydligt. Särskilt när du har fått höra det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger. Så börjar du ju
bara
tro...
av kvinnor i ditt liv så att säga.
Ja, precis. Och så börjar du ju att tror det. Så att om någon säger att, liksom att alla dina framgångar Per är bara tur, vilket jag fick höra då av en av dem hela tiden, så tror du det också till slut, även om jag har blivit utsedd, hör på det här, jag har blivit utsedd till årets 17 olika saker i Sverige. Varenda gång 1 av 10 miljoner, 17 gånger. Ändå så tror jag att det bara var tur.
Men var kommer din dåliga självkänsla och ditt dåliga självförtroende från? Om du ändå uppvuxen i ett tryggt hem, tänker
jag. Ja, men jag tror så här. Jag var väldigt duktig i skolan. Och jag hoppade över. Jag var 2 år yngre och ibland 1 år yngre än mina klasskamrater. Och jag hade dessutom en sen pubertet. Och jag kunde inte slåss. Och jag var jävligt bra på matematik. Och då får du inga brudar när du är 13, 14, 15, 16 år. Så jag hamnade i stort underläge mot grabbarna i min omgivning. Och sen den dagen har jag liksom levt i, och det här är jag inte ensam om, men liksom i någon slags jämförelsesyndrom. Jag går och jämför mig med andra människor och jag krymper mig själv och jag förstorar andra. Det här gör ju jättemånga. Vi reducerar ju vårt eget värde och så tror vi att de här är så här supermänniskor. Men jag har kommit på sista halvåret, det här är lite roligt, för trots att jag då inte tycker om mig själv jättemycket, annat än när jag är ensam, då är jag kär i mig. Men när jag tittar på män på gatan så tänker jag, fan, han är ju snygg den där mannen. Och jag tittar ju så där, inte av kärleksskäl utan bara avund. Så tänker jag, men fan, skulle jag vilja vakna en morgon och titta i spegeln och se ut så där? Så blir jag, nej. Så att jag har ändå förlikat mig med att jobba med det jag har och spela mina kort så gott jag kan. Och det är väl där, tror jag, där jag inte har varit så förtjust i min estetik, att jag har fått liksom utveckla någon slags själslighet, någon slags kreativitet i kombination med någon slags halv bad guy-itet. Och jag tror att när man börjar prata om en som är hjärtlig och halvt bad guy, vilket damer har trott att jag är, så kan det bli attraktivt. Att de vill ta hem en bad guy och stryka hans skjorta lite grann och göra honom ordentlig. Men jag är ju ingen bad guy, jag är ju snäll. Liksom. Så att,
så. Äktenskapet med Lena Philipsson, varför tog det slut?
Ja, men det är många orsaker där till. Det slutade med en otrohet från min sida och den är definitivt sann. Och sen ska man ju då diskutera.
Stod det om det i tidningen då att du hade varit otrogen?
Ja, eller? Absolut. Och sen frågade ingen hur vi ska paketera det här och hur vi ska servera den här tallriken. Men det är sant. Så kan man ju då, jag i min närmaste krets, vi kan ju prata om varför det blev som det blev. Mm. Men det tycker jag vi håller inom mina rum. Jag hyser den största respekt för Lena Philipsson. Fantastisk.
Ångrar du dig då?
Ja, roligt att du ställer den frågan just där och då, eftersom hon sjöng en låt som heter Jag ångrar ingenting, tror jag. Nej, alltså jag ångrar jättemycket i mitt liv. Jag ångrar otroligt mycket i mitt liv, men bara av en och samma kategori. Jag ångrar alla mina beslut där någon annan än jag själv har farit illa. Och jag tror att vi alla har såna stunder i våra liv.
Har Lena förlåtit dig?
Jag tror det. Alltså det är ju så här att vi, även om då tidningarna målade ut någon slags världskrig oss två emellan, så utan att någon visste om, vi fortsatte att träffas. Så det var inte krångligare än så. Och sen så har hon då i någon väldigt, väldigt svår relation efter det fått lite bekymmer som hon har vänt sig till mig och sökt sig till tröst eller någonting.
Så det finns ändå en vänskap mellan...
Ja, men vi håller inte kontakten längre. Det gör vi inte. Jag letar ju framförallt idag efter då att finna, det här låter väldigt klyschigt, men att finna ro. Det vill säga att jag vill inte längre känna oro över ekonomi eller barn eller familj eller pengar eller företag eller framgång eller relationer eller vad som helst. Och den här ron, jag har aldrig varit närmare att känna ro än vad jag gör idag. Jag är tillfreds med mina beslut. Ja, jag är på en bra plats. Jag gör goda saker för andra människor.
Ja. Har du tjänat mycket pengar nu?
På sistone? Nej. Tvärtom så har ju pandemin slagit fan hårdare på mig än någon annan, tror jag. Så. Men jag är ju just nu i färd med att lansera ett nytt bolag som sannolikt kommer att göra en enorm framgång. När jag byter spår totalt, jag går in i techindustrin nu och ettor och nollor, digitalisering.
Det är matematik där, den var inte så dålig trots allt.
Nej, den kommer väl till pass. Jag tror att just den kombinationen av att vara kreativ och matematisk, den är inte jättevanlig. Och det har nog varit mina
slag. Du ser, du har kanske en bra självförtroende där någonstans.
Ja, men vet du vad, nu ska vi skilja på två saker. Jag är jävligt bra på det jag gör. Att göra är en sak, men att vara är en annan.
Ja, då har du bra självförtroende men sämre självkänsla.
Ja, vi kan säga så.
Ja.
Men jag spelar alltid ner mig själv i alla fall. Jag tror att det är en jävla fördel i konkurrensen. För att,
vet du vad, det kanske är taktik. Har du tänkt
på det? Jag tror att jag bara är listig, förstår du.
Här kommer det fram.
Ja, men det, om du och jag satt i en förhandling här nu om ett pris, så skulle jag spela lite dum under tiden jag överlistar dig i det tysta matematiskt. Är du med mig? Så du sänker din gard och så dräper jag dig när du är så här sårbar.
Du är en sån.
Jag är en sån. Men bara i affärer. Schackspelare. Jag spelar schack.
Okej, du bara schackmattar mig.
Mitt emellan schack och poker.
Du snor min jävla kung.
Till exempel. Till exempel.
Ja, du är bra också på att luras i poker då.
Ja, nu har jag slutat spela då. Jag har ju levt i spelmissbruk också då. En stor del av mitt liv har spelat bort alla mina pengar.
Så det har... Och mellan vilka år gjorde du det?
Enligt GDPR och utdragen jag har som mitt ombud jobbar med idag, så har jag bara hos ett spelbolag mellan 2008 och 2012 tror jag satt in 55 miljoner bara på ett av alla spelbolagen, tror jag.
Och spelade bort 55 miljoner?
Ja, där rökte 26 miljoner på 6 år, tror jag. På ett av alla bolag. Ja. Och det är ganska så... Jag ser mig själv som ganska intelligent. Inte säkert intellektuell, men jag är nog ganska smart. Jag är ganska intelligent, jag är streetwise och jag är logisk. Men jag är också en intelligent idiot. För att beroendet i mig är en enorm kraft som jag inte kan fäkta bort. Det vinner oftast över min logik. Så apan i mig har ju liksom dräpt mig på så många vis.
Men är det någon typ av sjukdom där? Ja, eller kallas det bara för missbrukare?
Nej, det är ju en sjukdom, definitivt.
Och vad säger psykologer?
Att det är en sjukdom mer än något
annat.
Men
vad heter det? Man brukar säga att det brukar finnas namn på olika sjukdomar. Ja.
Nej, alltså sjukdom är väl någonting som man brukar säga är att du har någonting i ditt väsen som du själv inte styr över. Det vill säga en cancercell. Du kan inte kontrollera den, det är en sjukdom.
Jag förstår, men det här kallas för anorexi, det här kallas
ja,
för...
Ja, då har du ju en ätstörning som gör att du inte kan kontrollera din relation till mat.
Det finns ett namn på det, finns ett namn på det.
Spelberoende.
Heter bara... Ja,
alkoholism, spelberoende, drogmissbruk, så. Men jo, jag har levt i spelberoende. Vi har sett att i möte hela dagen idag, jag och jurister och ett ombud från Norrland och olika vittnen från olika håll. Vi håller då på att gå in i en stämningsprocess mot hela bettingindustrin. Som är spännande och utmanande.
Tror du att ni kommer lyckas?
Annars skulle vi inte göra det här.
Och varför ska ni stämma dem då?
Alltså sen jag då valde att konfrontera spelbolagen och deras metoder för att behålla en människa i sina klor. Så har jag gjorde ju det här offentligt så att människor fick veta att det förekommer. Och sen dess har jag fått så otroligt många brev från mammor och pappor och brorsor och syskon och mormor och lilla syster och kollegor och polare där de berättar om bästa vännen som har tagit livet av sig på grund av spelmissbruk. Senast i raden en tjej på 18,5 som ärvde pengar när hon fyllde 18. Hon fick flytta hemifrån pengar av mormor och morfar och mamma och pappa hade sparat ett halvår efter att hon får en introduktion via någon spel kupong till sin telefon där hon bara testar. Ett halvår senare så har hon spelat upp alla pengar från alla i släkten, lånat pengar i 150 bolag och orkar inte längre och tar sitt liv. De här breven har kommit till mig så många nu så att jag känner att om jag kan då åstadkomma någon form av förändring i regelverken som gör att vi kan styra folk mot en sundare relation till spel, så kan vi förebygga tragedier för framförallt då barnen.
Tycker du att man ska lägga av med spel helt och hållet eller ska det finnas regler, tänker du? Ja,
spel går ju inte att ta bort. Det är en del av liksom kulturen vi lever i. Men regleringar, så det finns ju såna här olika typer av datametoder som enkelt kan läsa av när en person spelar ohälsosamt. Och där då kicka in med olika typer av tekniker som idag kan spärra och kontrollera och styra och stoppa. Så vi inte behöver gå till att, som på min 60-årsfest när en väldigt, väldigt nära väns grabb försöker ta livet av sig. Vi får bryta hela festen och han ligger i en ambulans på väg till sjukhus på grund av spel och han är 19 år. Så att det här förekommer liksom hela tiden. Jag pratade med en man som är hemma hos mig idag som var vittne och levt i spelvärlden i så många år. Han hade på sin lista 119 självmordskompisar som hade tagit sitt liv på grund av spel. Så att jag kämpar på för att inte lilla William 3 år och Emma 4,5 ska behöva se mamma eller pappa försvinna.
Hur ser ditt liv ut om 5 år?
Alltså jag hade ju en plan. Min plan var ju solklar att jag skulle ju flytta tillbaka till Kalifornien. Jag har ett litet, jag har span på ett litet hus precis i Oceanfront, strax in till Los Angeles. Men så blir det ju skilsmässa här nu, så då blir det ju komplicerat.
Och varför skilde du dig den här gången?
Jag blir, men det var nog det som kallas för irreconcilable differences, alltså meningsskiljaktigheter, bara olika typer av liv. Vi bara förstod att vi, liksom, vi lever olika. Vi har olika längtan i livet, vi har olika, bara väldigt mycket olika. Så.
Har ni en bra relation annars?
Ja, absolut. Jag fick väl 9 sms innan jag kom hit. Bara med bilder på min dotter nu när de sitter på Gotlandsfärjan och sådär.
Det är ju härligt.
Vi har en jättefin relation. Och jag håller ju hyllningstal till Carlas mamma när jag är ensam med Carla. Bara hyllar hennes mamma hela tiden.
Vad gör du om 5 år?
Om 5 år så tror jag att jag...
ställde dig frågan.
Jag fäktade bort den lite grann. Men,
fäktade tillbaka.
Jag tror ju då att jag... Och det här är ärligt. Jag tror att jag har valt att sluta jobba. Och sen... Om 7 år så håller jag på att bli tokig. Och måste börja jobba igen. Jag har vilat mig galen. För att jag har ju en energi i mig. Jag har ju en uppfinnarlusta, en sökarlusta som måste få sitt bränsle. Liksom. Men jag tror nog att jag lever ganska så stadigt i en fin relation någonstans. Tryggt och fint. Men jag har ju så här. För 7 år sedan första gången jag blev en offentlig person så blev ju min dåliga självkänsla extremt bekräftad. Att få stå på bild med Bindefält i någon jävla skvallertidning började betyda saker för mig. Det var viktigt för mig. Det blev så viktigt för mig att den blev nästan beroende av det också. Bekräftelsen att gå ner på stan och alla kommer fram och ryggdunkar och applåderar mig. Och då så sa min terapeut till mig, stopp Per, det här får inte fortsätta. Du måste sluta. Så för 7 år sedan så sa hon till mig att gå aldrig mer på en premiär. Undvik allt som inte du är existensberättigad till. Du får gärna gå på en gala om du är nominerad. Men gå inte dit och sitta och bara titta på Hjältegalan TV4 för att du står på någon jävla lista. Stanna hemma. Sen den tiden, sen 7 år tillbaka, så jag har ju dragit mig tillbaka helt.
Men tycker du, kan det inte finnas någon liten mellan?
Ja, men jag sitter ju här med dig.
Ja.
Det här är ju mellan.
Men saknar du det?
Nej, ingenting.
Så det var inte du egentligen?
Nej, utan nu har jag sa att nu har jag äntligen börjat älska mig själv för första gången. Framförallt då när jag är ensam. Och det är ett stort steg för mig att känna att jag är riktigt bra sällskap till mig själv. Så att jag, det är skönt.
Jag var på tiden.
Ja, men verkligen. Så nu har jag liksom börjat upptäcka ensamheten som fantastisk.
Vad ska du göra idag?
Nej, men jag ska iväg på dejt senare idag.
Oj, vad är det för dig?
Nej, men jag är bara så hopplöst dålig dejtare. Jag har typ aldrig gjort det. Så att vi får se hur fan det blir.
Men snälla, du har ju varit gift flera gånger.
Jo, men då har det liksom... Du kan inte bara träffas och bli ihop på dejt. Liksom. Du kan ju träffas och bli ihop att bara mötas. Du träffar någon.
Är det en blind date?
Jag har aldrig mött människan förut, nej.
Du har aldrig mött människan?
Nej.
Har du sett henne på bild då?
Oh, ja. Ja, annars, ja, absolut. Ja, men det blir nog toppen.
Får berätta sen hur det går. Mm-hmm. Du ser nästan lite generad ut.
Ja, men jag blir ju blyg. Jag är blyg. Sådär. I sådana fall. Jag tror att jag kommer att vara väldigt blyg. Så att när man blir blyg, vad gör man då? Man pratar på tok för mycket.
Du känns inte så blyg här.
Nej, men det här är jag trygg med. Det här har jag gjort 300 gånger förut. Ja,
det känns som du har gått på 300 dejter också.
Nej.
Inte?
Nej, 5 kanske i mitt liv.
Oj då. Det går nog bra.
Men jag vill inte bli bra på dejta. Jag vill ju vara kass på dejta.
Ja, man tycker det ska vara lite... Det ska vara lite...
Ja, men ska man vara datingproffs liksom? Nej. Sluta.
Nej.
Det är osexigt.
Ja, det kanske är. Du har rätt i. Tack för att du kom hit.
Ja, men tack själv.
För att du fick komma.
Jag vill inte ens säga det. Det blir så jävla klischémässigt. Nej, men så här. Det blir ju... Jag pratar väldigt mycket, men jag är här för att prata.
Härligt.
Ja.
Tack.
Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.